Ja. Skulle du kunna börja med att presentera dig lite?
Mm. Jag heter
Ja.
Jag kommer från Falköping.
Jaha.
I Sverige. Jag har bott i Paris sedan 1974.
Jag ska bara bli det.
Vi räknar ut att det var 32 år.
32 år, så det är nice det.
Så jag kom hit som au pair.
Ja.
Började som au pair och sen började jag jobba extra här i huset. 75.
Ja. Och sen, var det lätt att få jobb här då?
Det var jättesvårt, det gick inte att få. Alltså här i huset, jag hade väl tur som fick, men det, alltså i Frankrike, man kunde inte jobba i Frankrike på den
tiden. Nej, just det.
Och man fick nästan inga uppehållstillstånd när man...
Det var nästan omöjligt.
Ja, det var väldigt svårt. Ja. Det var väldigt
svårt. Men var inte med i EU då?
Nej. Och hade man då, jag hade ingen utbildning eller någonting att komma med, så hade så var det ännu svårare. Att
då var det nästan här det man kunde göra, eller hur?
Men det var ju ett bra sätt att komma in i, alltså det var ett jävligt bra sätt att lära sig franska och komma in i franskt vardagsliv. Så att,
var du här i Paris då? Ja. Alltså? Hur riktigt det var att vara här, liksom den upplevelsen?
Ja, det var helt okej. Jag var väldigt självständig i den familjen. Det var en lägenhet, jag bodde i lägenheten, men den var liksom lite vid sina namn, så, och jag kom och gick väldigt mycket som jag ville. Jag behövde aldrig sitta barnvakt på kvällarna, så jag hade liksom väldigt och jag hade bra kontakt med henne. Honom såg jag nästan aldrig, men hon nej, men han kom hem då när jag hade gått ut på kvällen och så satt jag. Och sen var jag nästan aldrig där på helgen och heller. Så att var liksom
Men då hade du rätt mycket frihet ändå.
Ja, mycket.
Och då, är det, då låter det som att det är en ganska bra situation. För vissa känner ju att de får jobba kanske 15 timmar om dagen. Och liksom,
nej, men det var ju väldigt reglerat. Jag menar, man skulle göra 30 timmar i veckan. Och jag gjorde 30 timmar. Sen började hon ha hjälp med extra och då betalade hon det.
Aha,
så jag levde flott, för jag hade ju extra pengar också.
Just det.
Och sen jobbade
jag.
Ja, jo, och sen när jag kom tillbaka, då hade jag det villkor att jag jobbade 40 timmar i veckan, och så hade jag liksom betalt för, och det var jättebra. Men då hade man ju mat och husrum också, så att man behövde inte tänka på det, utan då var det bara nöjespengar.
Ja, just det.
Ja, så det tyckte jag var jättebra.
Och så började du då jobba här lite smått efter något år, eller?
Just det. Först 75 började jag, första gången var på Valborgsmässa efter någon sådde varmkorv.
Ja, okej.
Det var första gången. Sen började jag på höstkanten sen då, sitta regelbundet till utställningsvakt och så.
Ja, eller det var som någon annan som hade börjat.
Vi var kompisar då, eller vi kände varandra och umgicks lite grann så också. Så det var via henne jag fick komma in i huset också.
Ja. Och vad har du haft för olika sysselsättningar här sen då?
Sen var det och sen var det lite extra med servering och kanske där. Och så var det med adressutskick och sådana där saker man höll på med. Och sen började vikariera receptionen efter några år. Och sen 83 så fick jag fast heltid i receptionen.
Skönt.
Men då var det egentligen, det var inte fast utan det var ju vikarie och så, men det blev ett fast
jobb. Men det var en heltid.
Ja, det var en heltid och det blev fast jobb efter ett tag då, för att det var de personerna som jag vikarierade för kom inte tillbaka sen då. Och det var så lustigt, för att båda personerna liksom, dels var det då som faktiskt hade en heltid i receptionen och så, som blev barnledig, och så var det en annan person som flyttade hem till Sverige, och det var precis i samma veva, alltså var det mars tror jag.
Ja, och då blev det en heltid.
Det blev en heltid där.
Perfekt för dig.
Så då satt jag där länge. Men innan jag började heltid i receptionen så läste jag 2 år på universitetet och tog en dög i engelska. För jag tyckte att jag ville liksom göra någonting vettigt också.
Hur tyckte du det var då? Universitetsstudien i Frankrike?
Jo, det var bara att man tyckte att när man väl hade fått sin dög i engelska så hade man ungefär samma nivå som när man gick ut på gymnasiet i Sverige. Men vad som var intressant var ju att läsa engelska på ett annat språk. Och det här med att man gör översättningar mellan språk.
Just det, att få kontrasterna och sådär.
Sen var det väldigt hög nivå vad gällde liksom det intellektuella och så, att man gjorde analys av texter.
Ja, det teoretiskt och så.
Ja, just det här med att analysera litteratur, och det var oerhört intellektuellt. Så det var jätteintressant, för det var sånt, det tror jag är väldigt annorlunda när man jobbar i Sverige.
Ja.
För det är sånt där som ungdomar lär sig redan när de går på gymnasiet. Här.
Precis, och det är sånt som man eventuellt lär sig på universitet i Sverige. Ja. Det känns ofta som att vi är ett steg efter. Ja. Det är som liksom... Det är mycket, jag tycker att ibland kan det nästan kännas som att en universitetsutbildning i Sverige är lite som en gymnasieutbildning här.
Jo, det stod skillnad just på den nivån. Så det var intressant. Och då läste jag mycket. Jag hade litteratur som inriktning också. Så då hade jag mycket kring litteratur och så. Så det var jätteintressant tycker jag. Men sen resten jag på sluttampen, så var det en näppe som jag iddes ta. Liksom. För det är ju en examen.
Ja, precis. Så då, kanske man ändå vill ha den.
Jag känner att man gör det i alla fall för att liksom, ha den. Så då har jag i alla fall en undergrund. Och sen började jag jobba här då, heltid också. Sen efter några år då när jag hade jobbat heltid i receptionen så frågade de mig om jag ville komma upp och jobba i biblioteket halvtid.
Ja.
Så gjorde jag det då, halvtid i biblioteket och så. Och sen har det blivit undan för undan en massa olika sysselsättningar här då.
Ja.
Och sen jag jobbar, nu jobbar jag bara en dag i veckan i receptionen och resten jobbar jag här uppe då.
Ja, okay. Ja.
Med massa olika ansvar.
Men du har en heltidstjänst. Mm. Ja. Men hur kommer det sig att du åkte till...
Ja, det var det jag sa med detta nu precis på franska. Det var så att jag gick på mellanstadiet. Hade en engelsk och gymnastiklärare.
Mm.
Han, och då pratade man om man skulle läsa för andra språk då på högstadiet. Då skulle man välja mellan tyska och franska.
Mm.
Det var obligatoriskt. Och då sa man, läs inte tyska. Det är så fult, det är så jobbigt och det har ni ingen användning för. Läs franska, det är ett underbart språk och Frankrike är ett underbart land. Och ni ska absolut läsa franska och anprata. Och då började jag drömma om att jag skulle läsa franska och så skulle jag flytta till Frankrike. Bestämde jag redan då.
Vad var det så fick du att tänka att du skulle flytta till Frankrike? Var det någonting att han fick dig att känna att det verkade vara ett underbart land? Eller var det, hade du sett några andra?
Nej, det var nog det. Jag tror det. Det var det kom ifrån från början. Och sen så när jag började läsa franska så på något sätt tyckte jag det, jag gillade det här med Frankrike. Ja, det var mysigt och sådär. Så många tjejer är romantiska. Jag tror det är ganska vanligt.
Och fransklärarna är ganska bra på att förmedla det också.
Ja, den första vi hade. Men sen hade jag väldigt dåliga fransklärare. Men det på något sätt får man ju det i böckerna ändå.
Ja, man får det i böckerna.
Ja. För jag är ju en språkmänniska i för sig. Jag älskar språk. Jag tycker det är kul med språk och prata språk. Men alltså, jag lärde mig dålig franska. För franska måste du kunna grammatiken.
Mm.
Och när du har lärare som undervisar dåligt och du liksom inte... kan ta till den här grammatiken så funkar det ju inte. Men jag läste i alla fall som B-språk. Jag läste ju alltså även 3 år på gymnasiet. Så jag har ju läst franska i 6 år då. Mm. Men jag var ju väldigt...
När du kom kände du
dig då? Ja, jag kände mig... Jag var jättejobbig. Jag tyckte inte jag kunde alls någon franska. Jag var mycket bättre på spanska som jag hade läst som C-språk.
Ja, för du hade haft bättre...
Mycket bättre lärare. Du kunde väcka mig mitt i natten och fråga om grammatiken. Och rabblade på liksom... Det var... Kunde verkligen grammatiken där alltså. Mm. Men nu på franska var det svårt.
Du kände aldrig för att åka till Spanien då?
Nej.
Nej, det var ändå Frankrike.
Ja. Ja, det var
för du har liksom gått och tänkt på det under liksom, skolan. Alltså, du har högstadiet gymnasiet. Ja, men när jag går ut skolan, då vill jag åka till...
Ja, men sen hade jag ju inte liksom bestämt att åka direkt. För så gjorde jag ju inte. Utan, och sen var jag väldigt deprimerad och så när jag var på högstadiet. Eller på gymnasiet och så. Mm. Så jag gick hemma ett tag och gjorde ingenting egentligen. Och sen efter ett tag så jag pratade med någon kurator och sånt. Och hon hjälpte mig på kontakt med en sån här förmedling och så.
Ja.
Så åkte jag ner som åt här.
Men tyckte hon att det skulle vara en bra grej liksom, för att byta miljö?
Ja, det tror jag. Och sen, jag ville ju så gärna åka till Frankrike också. Det var ju det. Och sen åkte jag ner med en kompis också. Vi var 2 då som åkte ner.
Mm. Det var lite skönt kanske.
Ja, det var ju gud. Jag tror inte jag vet om jag skulle klara att åka ner ensam. Nej. Jag var så osäker.
Mm. Nej, det kan jag verkligen hålla med om. Första gången jag åkte hit så åkte jag med 3 tjejkompisar. Och alltså, det var nog anledningen till att jag vågade göra det. Hade det varit riskligt själv, jag vet inte om jag hade gjort det. Så det hade varit för... läskigt.
Jag vet inte vad som... Nu var det ju så att jag hade henne så jag har liksom inte tänkt på om jag hade verkligen tagit steget fullt ut och åkt om jag hade gjort det ensam. Så var det, så kom jag ner och sen så blev jag kvar.
Ja, hur kom det att du blev kvar?
Alltså, jag har ifrågasatt aldrig liksom det att jag skulle... nej, det var så naturligt att jag skulle vara kvar.
Ja. Har du gift med någon fransk eller något sånt? Eller?
Nej. Jag har ju haft franska pojkvänner från och sådär och... en del långvariga förhållanden och sånt också. Men det är ju inte det. Sen under en ganska lång period sen så var jag... hade jag ingen pojkvän och så. Men då hade jag liksom... jag hade mina franska kompisar. Mm. Jag hade ju jobb här och så. Mm. Så det var liksom... ja.
Jag förstår. För oftast brukar jag... jag har förstått det för andra berättelser. Så att det verkar vara lite avgörande anledning till att man stannar.
Är att man gifter sig eller att man...
Ja, och så råkar det... Så blir det bara så.
Ja, precis. Men jag var så liksom på något sätt bara väl att jag hade bestämt
det så.
Ja. Och sen blev det ju det också att jag blev ju aldrig besviken. Jag kände aldrig...
Du har aldrig blivit besviken?
Nej, och jag har aldrig haft hemlängtan och känt gud så här. Utan nej, jag känner att jag tycker nog att...
Vad är det som du tycker är de bästa sidorna med Frankrike, med livet?
Ja, nu kan jag ju säga att jag tycker att Paris har blivit... Nu tycker jag att det är jobbigt att bo i Paris faktiskt. Ja.
Har du förändrats?
Ja, det tycker jag. Och sen är det det att jag har ju fått barn också. Jag menar, hon är 10 år nu, jag har en dotter som är 10.
Ja.
Så det är ju också mycket tuffare att leva i Paris med barn. Jag tycker det är ett oerhört obarnvänligt alltså i staden är i sig, så det är ju fruktansvärt.
Precis, småbarn tänker måste vara jättejobbigt med transporterna och allting. Liksom.
Och det är jobbigt. Så att jag tycker inte att det är speciellt kul att bo i Paris. Jag tycker inte det är så roligt att bo i Paris längre. För att man gör inte det som man gjorde som när man var ensamstående. Man gick ut mycket på kvällar. Och man gjorde
precis, det är det
saker.
Livet som är lite kul här. Ja. Om man inte utnyttjar det kan man kanske lika gärna bo någon annanstans.
Ja, då är Paris egentligen bara en nackdel. Då är man irriterad på trafiken, folk som åker motorcykel och cyklar på trottoaren, ja, alla såna här nackdelar som Paris då har. Så jag kan säga att jag skulle nog kunna tänka mig först nu att jag för tidigare skulle jag aldrig kunna tänka mig bo någon annanstans i Frankrike än i Paris. Nu skulle jag nu kanske varför inte kunna skulle kunna leva i en annan stad eller någon annanstans.
Finns det någon annan, har du någon i åtanke? Någon
nej,
specifik stad som du som du är förtjust i Frankrike?
Nej, jag tror att jag skulle hellre leva någon liten by någonstans då i samma fall. Men, men nu är det ju liksom, nu är det som det är. Jag har svårt att tänka mig att bo utanför Paris och pendla in till stan och jobba heltid. För då är du ju ännu liksom, då hinner du inte se din familj och man är tillräckligt trött ändå för att orka med. Ska man dessutom sitta och åka så är det ju...
Ja, det är väldigt trist.
Ja, det är jättetrist.
Men du bor inne i stan?
Ja,
ja, förstår. Men det är lite det man vill åt kanske också. När man kommer till Paris och man bor i Paris, då är det man vill åt, bo i förort, känner jag. Ja, då kan man kanske lika gärna bo i någon annan stad.
Ja, det är ju det. Det är ju inte riktigt samma sak. Mm. Så att, men som sagt, just nu kan jag känna att jag är lite trött på Paris.
Jag förstår. Men när det gäller fransmännen och sådär, har du alltid liksom tyckt att det var lätt med dem och bara haft en positiv...
Ja. Nej, jag har inte haft
till dem och sådär.
Ja, men jag tycker, men det kan man ju tycka i Sverige också. Jag kan ju tycka att fransmän är knäppa, alltså en del fransmän, men det finns ju många fransmän som är jättetrevliga. Men jag tycker ju en del svenskar är ju knäppa som helst också, så det är ju liksom inte, det är inte, jag tycker ju inte fransmän generellt är mer knäppa än några andra. Nej. Liksom,
du har aldrig känt, du har liksom bara smält in egentligen, du har inte känt dig främmande för...
Ja, men jag känner ju alltid så här att jag inte är, någonstans känner mig så det, att jag är ju inte riktigt fransyska. Det känner jag ju.
Tycker du att de markerar det också
nej,
på något sätt?
Nej, jag har aldrig känt det.
Nej.
Aldrig, även, alltså när jag säger att jag inte är, att jag är svenska, att jag inte är, att då känner jag, har alltid känt som att de inte riktigt fattar att, vad det innebär att inte vara.
De kan inte tänka sig att man kan vara något annat än svensk.
Eller nej, men de tycker väl att man, jag menar...
Smälter in sådär och pratar. Ja. Och
så att jag tror inte att, för dem är det nog inga problem. Det är bara min egen identitets grej.
Men i början så tänkte du inte på det? Du
ja, men då störde det. Då var det allting så nytt och då var man liksom sådär. Då var det var liksom... Då, man är ung, man lever för dagen, man är nyfiken på det mesta. Jag tror inte att man tänker så mycket på det. Så.
Nej.
Då är det liksom nu som gäller och inte liksom...
Mm.
Men jag kan känna mig, jag kan känna när jag kommer hem att jag inte... jag är inte svensk heller. Eller, men jag känner, det var det jag förklarade också. Jag känner att jag kommer... Det är alltså en miljöfråga också. För jag kommer från ett väldigt enkelt miljö.
Mm.
Och nu i Frankrike där, så är man ju mer integrerad i mer medelklassmiljö.
Ja, jag förstår.
Och så jag känner ju att när jag kommer hem...
Det blir skillnad också.
Ja, precis. När jag kommer hem till min hemmiljö så är ju inte den riktigt... Jag är inte
jag
riktigt kvar i den.
Känner inte hemma i
nej,
den.
Jag känner mig inte hemma i den. Så det är därför det är svårt att säga egentligen om det är verkligen...
I Sverige eller den
precis.
Miljön.
Ja.
För det skulle kanske vara lite samma sak.
Fast jag kan nog ändå känna när jag kommer upp till Stockholm. För jag har aldrig bott i Stockholm, men jag åker upp till Stockholm regelbundet.
Mm.
Jag kan ändå känna när jag kommer upp till Stockholm att jag är... Ja, nej, det kan nog vara så att jag är nog... Har nog någonting franskt i mig ändå som gör att jag inte känner att jag kan riktigt identifiera mig.
Men det förstår jag. Det är ju...
Och jag känner mig inte hemma i Stockholm heller eftersom jag aldrig har bott i Stockholm. Så att det är ju också en främmande fråga inför den stan.
Mm.
Så att det är svårt att säga egentligen.
Mm. Det låter som att alltså, du har ju mer eller mindre en Stockholmsdialekt,
ja,
skulle man säga.
Ja.
Det kanske du alltid
är. Men det är mitt sätt
eller det...
att ta till mig och prata... Därför att jag är ju språkmänniska också på ett sätt. Jag tycker om det här med att prata språk och sådär. Och det är ju också även det här med lite grann sådär. Jag tycker det är lite roligt.
Mm.
Så att jag har inte pratat speciellt mycket västgötska någonsin.
Nej.
Det gör vi inte i min familj faktiskt, konstigt nog.
Nej.
Men, och sen har man liksom påverkats kanske.
Att här talas det mest rikssvenska kanske, eller? Sen kanske det är lite mer neutralt också när man har varit, alltså att jag kan tänka mig att man förlorar sin dialekt lite när man har varit
inte nödvändigtvis. Jag pratar fortfarande dalmål.
Ja, just det är sant. Det håller jag med om.
Så att jag tror inte att man, jag tror det är liksom lite...
Ja, det, är
det kan vara också från min sida att jag liksom skäms lite över min så här västgötska arbetarbakgrund, att man filar av.
Just det. Det handlar om identitet också. Ja. Vill man identifiera sig med det eller inte? Mm,
precis, jag kan känna det liksom som ett att det är lite skäms lite för min bakgrund kanske. Kan också.
Mm. Och då är det inget man gärna.
Man visar inte upp det.
Nej. Men däremot så kanske man gärna anammar då ett nytt språk som man tycker är väldigt vackert och som står för något som man...
fast det är ju det precis som jag säger. Och för mig är också ett språk, det är ju inte bara det här att man liksom pratar i ord. Ett språk är ju också att man... Det är ju hela mentaliteten, hela kulturen, allting som är ett land. Så när jag pratar franska så är jag en person. Och när jag pratar svenska så är jag en annan
lite
person.
Det är lite roller sådär.
Ja, det är det. Mm. Det är, då får jag olika identitet. Och det är samma som när jag kommer till Italien och försöker liksom prata italienska. Då blir jag liksom en annan. Då försöker jag tänka. Jag tänker mig in i den andra. Mm. Och likaså när man pratar engelska. Man byter, jag byter roll när jag pratar ett språk.
Och det är inget som du tycker kan kännas jobbigt. Utan det känns mer kul. Då,
ja.
Att det är en rikedom.
Eller ibland kan det till och med vara bara naturligt. Att det liksom bara, så, för mig är det så också. Ja. Det är inte det att jag vill. Utan det är liksom...
Det är bara konstatera så är det. Det får man leva med.
Ja, men det är... Ja. Jag tycker att språk är så.
Mm.
Och jag tror att om man inte liksom accepterar det. Eller omedvetet. Mm. För det är inte ens tänka att man tänker på det. Nej. Om man inte riktigt accepterar det. Liksom, så tror jag att man aldrig riktigt... Ta till sig språket.
Det kan du nog verkligen ha en poäng i. Intressant kommentar. Jag har funderat lite på det själv också. Att man måste nästan göra det för att verkligen komma in i språket på allvar.
Ja. För annars är det en barriär.
Visst är det så? Ja, det är spännande. Men, och så du pratar italienska också?
Jag har läst italienska, men det är ett språk som jag använder så sällan. Så varje gång jag kommer till Italien så blir det väldigt... Trögt, men jag vet ju att jag uttalar bra, för jag har haft en praktikant som var italienare. Så när jag liksom, då pratade jag korta fraser och så att jag har väldigt bra uttal. Mm. Men jag har svårt att göra bygga långa meningar. För att
Är det någonting som du generellt sett tycker det är lätt i språk? Att du är lite mer så att du tycker det är lätt med uttal och
lite det är det ju, och... Jag är ju sämre på det här med grammatik och sånt egentligen. Utan det är ju själva, det är samtidigt ett problem. För om jag reser ner till Hemvån, för jag har ju läst spanska som C-språk, jag har aldrig använt det språket heller. Nej. Så det ligger ju här bak. Mm. Och så kanske man säger några små korta meningar och så till folk.
Mm.
Och då tror man att man pratar så himla bra.
De tycker
och så,
det låter jättebra.
Ja, precis. Och då rullar det på och jag fattar ingenting.
Mm. Det är faran.
Ja, det är liksom lite fint samtal.
Det kommer jag ihåg när jag var här första gången, så sa min mamma till mig, du måste säga je ne parle pas français. Och så hade jag lärt mig det liksom så perfekt. Men då så hörde de ju inte ens vad jag sa. Då hörde de ju bara att jag sa en mening. Ja. Och så
blir
det kört.
Ja, precis. Och nu blir det fel.
Ja, men då får jag tacka för mig här.